Här börjar Gestapo av Sven Hassel, översatt av Carl Otto Samore, inläst av Håkan Mohede för Saga. Vår mun är hånfull och vårt hjärta stumt. Tårlös är vår smärta. De rykande gårdarna glöder bortom slätten. Gamarna förtär de gamlas land. Denna bok tillägnas staden Hamburg, på vars tropiska institut jag återvann min hälsa efter kriget. Vi hörde rop och skrik bakom oss. Lillebror och legionären stannade och väntade, medan vi andra hals över huvud rusade vidare. De gömde sig in i det täta lövverket i ungskogen. De fyra ryssarna, helt unga soldater, kom rusande. De bar NKVD-truppernas gröna gradbeteckningar. Tapperhetsmedaljer dinglar över bröstfickorna på vänster sida. Det var tappra, stridsglada soldater, unga pojkar som tyckte om att slå ihjäl. De dök upp där vägen gjorde en sväng. Legionären vände tummen neråt. Lillebror flinade. De båda automatvapnen knallade på en gång. Lillebror stod och sköt med det tunga maskingeväret tryckt mot höften. Hela hans kämpagestalt darrade vid den våldsamma rekylen. Legionären gnolade.
Kom nu bara död.
Ryssarna föll framstupa. Två av dem rörde sig fortfarande när skottlossningen upphörde. Lillebror gick bort till dem och gav dem ett nackskott. Det var något som han hade börjat med det senaste året, ty även svårt sårade kämpade vidare.
Säkerhetsåtgärder, flinade Lillebror.
Bon, petit frère, det är klokt handlat. Nu kan de inte skjuta efter oss när vi vänder ryggen till.
Plutonen hade blivit överraskad under en suporgie i en stuga. Det var Portas födelsedag. Vi hörde inte att den kom, den ryska stormavdelningen. Plötsligt krossades fönstren och fyra svarta maskinpistolmynningar spydde ut eld i rummet. Vi tryckte oss mot golvet. Legionären och Porta kastade ut ett par tegranater genom fönstret. Hur vi kom därifrån kunde ingen förklara. Vi samlades i grustaget på andra sidan skogen. Åtta man saknades.
Jag såg två stupa, sa Porta.
Lillebror släppade med sig en rysk löjtnant. Gamle sa att han skulle medföras som fånge. Alldeles vid minfältet skrek löjtnanten till. Lillebror skrattade. Gamle svor. När Lillebror dök fram ur ungskogen var han ensam.
Den där officersjäveln försökte smita, förklarade han.
Men vi märkte att tråden till hälften hängde ut ur fickan på honom. Ståltråden med de båda trähandtagen. Den ljudlösa döden.
Du strypte honom,
skrek gamla förebrående.
Ja, och sen då? Han tänkte smita, morrade Lillebror och ströks över byxfickan. Mördare, sa Stege.
Angiverskan. Vi, resten av 50 kompaniet, låg på magen under fruktträden och betraktade reservmanskapet som vi hade väntat på i 4 dagar. De hade just kommit med lastbilarna. De stod i dubbelkolonn mitt på vägen. Deras uniformer och utrustning luktade nya. De hade tagit depålukten med sig ända hit. Vi tittade på dem med kännare blick. På det hela taget såg vi på alla människor med frontsoldatens blick. Vare sig de var soldater eller inte. Vi kom tyst överens om att de 175 reservisterna där uppe på vägen inte hade mycket gemensamt med soldater. Utrustningen satt dilettantmässigt på dem. De idiotiskt spända remmarna hade redan åstadkommit skavsår. Stövlarna var blanka men hårda. De hade inte varit i urin och hade inte blivit garvade av flitigt gnidande fingrar. I sådana hårda stövlar skulle man inte marschera så värst långt. Portas stövlar, de var exemplariska. De var så mjuka att man kunde se lilltån röra sig i dem. Naturligtvis stank de lång väg av urin också. Som enöga vår överste sa en gång vid en parad.
Ni stinker som 100 pissoarer tillsammans.
Men enöga förbjöd inte garvningen. Han visste att det allra viktigaste på en soldat var hans fötter. De är infanteriets hemliga vapen. En klok infanterieöverste tog mer hänsyn till manskapets fötter än till någonting annat. Lillebror knuffade till legionären med armbågen.
Vilken hop gloende skita vi får där. De jagar Ivan käpprätt åt helvete bara med att rulla med ögonen. Om inte vi två vore med här.